Välkomna till podden Ska de inte sova snart med mig Ayla,
med mig Ellen
och med mig Anna.
Och idag är det ett väldigt speciellt avsnitt. Vi har en gäst, vår första gäst med oss. Välkommen Anna.
Tack. Jag är allra första gäst alltså.
Absolut.
Ja. Kul.
Och Anna, du är inte vem som helst. Du är faktiskt min kusin också.
Yes.
Så vi känner varandra.
Du har ju väldigt många kusiner.
Ja,
det kanske inte behöver prata om.
Det är ett helt annat avsnitt, men det är väldigt många kusiner. Ja. Och förutom att vara min kusin så är du ju också barnläkare.
Ja, eller blivande barnläkare.
Mm. Så spännande tycker jag.
Ja, men det är kul.
Välkommen.
Tack.
Och det här är ett väldigt efterlängtat avsnitt. Vi har ju frågat våra lyssnare efter frågor för ganska länge sedan nu. Ja. Så jag hoppas att ni kommer ihåg vad ni har skickat in.
De bara, skulle ni spela in det här avsnittet?
Ja, just det.
Ja. Mm. Så, men vi kör väl igång helt enkelt.
Ja.
Vi har rätt många frågor så vi bara hoppar in.
Mm. Mm.
Men förutom att vara att vi är kusiner, att du är barnläkare, så har du också själv två barn.
Ja. Exakt.
Och det funderar jag mycket på. Hur är det liksom att ha barn själv och vara barnläkare?
Ja, jag har faktiskt bara hunnit jobba ett år. För jag har varit föräldraledig två, eller jag är föräldraledig nu. Så, men jag har bara hunnit jobba ett år med ett barn hemma. Så att jag har inte någon jättelång erfarenhet av det. Men däremot har jag jobbat två hela år som gravid. Det var inte jättekul. Det var ganska jobbigt. Men jag tror att det faktiskt är enbart positivt för jobbet. Det som jag har känt är väl att man får en mycket större liksom förståelse för föräldrarna. Så, som söker med sina barn. Inte så mycket skillnad på hur man är eller undersöker eller beter sig mot barnen. För det måste man lära sig ganska fort som barnläkare. Liksom hur man är med barn och hur man gör när man ska undersöka dem och sådär.
Mm.
Men just det här att man har, man fattar att så här, shit, de har suttit i 4 timmar på akuten med en liten bebis.
Man vet hur jobbigt det är.
Ja, exakt. Man känner mycket starkare nu att så här, det här går inte, och det tror inte jag att jag tänkte riktigt så innan, utan då var jag mer såhär, ja men de får vänta lite till det här, vi har någonting viktigare att prioritera så.
Mm.
Så att mer, och kanske om det är nu speciellt i liksom infektionssäsong och förkylningstider att folk är oroliga liksom för barn. Och då kan man vara lite innan, men det här är ju ingenting.
Mm.
Hur kan jag liksom söka till akuten? Och sen så när man själv har känt av riktig mammaoro, så plötsligt så är man så här, men det är klart att de söker liksom. Väldigt positivt för jobbets skull. Men lite jobbigt också att ha barn och ja, vara utbildad i medicin och veta om massa liksom konstiga diagnoser som man då kan sätta på sina barn. Faktiskt.
Ja. Du måste ju veta jättemycket olika. Liksom,
ja,
liksom.
Exakt.
Och det här skulle kunna vara det här. Liksom.
Exakt, och sen så man är lite ibland kan man ju bli liksom orolig och bara, men tänk om. Så här. Så, och då kan det vara jobbigt. Men annars så bara bra. Så enbart positivt skulle jag säga.
Mm. Mm.
Så. Sen så är det klart att ibland jobbar man ju långa dagar eller så här långa timmar, och då är det ju svårt att ha barn för att man känner att man måste hem till barnen. Men så är det ju med alla jobb. Ja. Men vi har ju verkligen inget jobb där man kan så här jobba hemifrån eller så. Det går ju inte liksom, utan vi måste vara på plats. Och då är det ju jobbigt.
Mm.
Men det är väl så för alla andra.
Mm.
Tänker jag.
Ja. Mm. Jag vet bara, alltså, det känns som att det blev någon switch när jag själv fick barn. Att, alltså, allt som, alltså man ser barn typ fall illa eller någon sån reklam på TV eller någonting. Alltså jag kan inte se det. Nej. Längre. Eller typ så här filmer, serier. Nej. Där det är något med barn. Alltså det går inte. Jag. Nej. Måste stänga av. Alltså jag får så, alltså,
det är
så
jobbigt.
Jättejobbigt. Mm. Så jag kan bara liksom så här,
jag tyckte se det var det. Ännu jobbigare när jag var gravid.
Mm.
Men jag tycker det är jobbigt nu också.
Men när man är gravid tänker jag att då är man så väldigt hormonell också. Mm. Så då kan det ju bli liksom, ja, då kan man ju börja gråta för vad som helst, typ såhär, någon dålig dikt eller såhär, en kärlekslåt på radio
typ. Ja, men typ.
När man jobbar liksom typ på akuten och jobbar med barnpatienter, när man går in på sjukhus och liksom går in i sin läkarroll på något sätt, så är man ju väldigt liksom objektiv när man bedömer patienter och så, även om man kan såklart känna stort liksom medlidande eller empati med sin patient, så är man ändå liksom objektiv. Men det är så svårt att vara det med sitt eget barn. Så då blir det väldigt svårt att bedöma sitt eget barn. Och vi har haft några sådana liksom situationer hemma när min äldsta son var sjuk första gången. Det var under pandemin, så han hade inte varit sjuk. Han blev sjuk första gången när han var 10 månader gammal. Och då fick han hög feber och du vet så här. Och jag blev så orolig för honom då. Och det tror jag, hade jag träffat honom på sjukhuset så hade jag nog inte blivit så orolig. Men just att det var mitt...
Mm.
Ja, att det var ens eget
barn. Det
är ju
känslor
liksom. Med på ett annat sätt. Så jag tror att man ska nog inte... Man ska vara försiktig med att... Ja, hålla på med sina egna barn.
ja,
jag tror det.
Ja. Men det kan vara skönt också. Alltså, även fast du är läkare så är du en mamma också. Precis som du exakt. Säger. Liksom. Ibland behöver man bara att någon annan säger... Det är lugnt liksom.
Exakt, exakt.
Att inte du behöver ha det ansvaret också.
Exakt.
Såhär, bedöma att om det är okej eller inte.
Och sen så tror jag också att många, det är ju klassiska läkarbarn, att man ibland kan nog gå åt andra hållet också.
Att man stannar hemma för länge.
Absolut, och det vet jag liksom flera exempel på. Folk som har väntat lite för länge. Mm. Och sen bara, men gud, hur kunde du vara hemma med dem? Bara, men jag tänkte att det var bara, det var inget farligt. Men sen så visade det sig att det är det.
Mm.
Så det kan vara åt båda hållen liksom.
Mm. Mm. Ja. Oh, gud vad svårt.
Ja, det är jättesvår bedömning, alltså, tycker jag själv också. När man
ska åka in med sitt
barn. Man vet ju inte, men jag ringer ju alltid 1177. Ja. Jag
vet, det är så kul. Alltså.
Men de är väl bra, eller har du fått, tycker du att du har fått bra svar från dem?
Ja, jag tycker jag har fått bra svar om när. Men sen någon gång har jag märkt att när man har ett väldigt litet barn, då vill de ju nästan alltid att man ska åka in.
Ja.
Och för då är man ju så rädda själva kanske. Att, att så här, när de inte ser barnet.
Exakt.
Då blir det väldigt känsligt, tänker jag. När de äldre barn märker att då är de lite mer, men stanna hemma, det är lugnt.
Ja.
Men väldigt små, nästan alltid fått svar, men åk in och kolla för säkerhets skull.
Mm. Ja, men när vi var hemma med, jag var med Esther och du med Adrian, du hade ju ringt flera gånger till typ BVC och barnmorska, jag hade typ inte ringt en enda gång. För vi är ju verkligen olika där. Jag är nog mer den som säger, ja, stanna hemma och tar det kanske lite för lugnt.
Ja.
Och du ringer en extra gång liksom.
Exakt, och kollar och sen så får de liksom hjälpa mig att komma fram
till om det. Men då gör man ju helt rätt liksom.
Verkligen.
Men sen är det ju, och det är det vi alltid säger, liksom så allmäntillståndet, men just när det är små barn, alltså barn under 3 månader, om ett barn som är under 3 månader får feber, om man inte har något förkylstora skulle jag säga, då ska man åka in.
Mm.
Alltså det är inte så mycket, då ska man göra det.
Mm.
Så.
Mm.
Sen så har vi, jag har ju 2 barn ju, och den lilla tjejen nu som är 9 månader nu, hon har ju nästan varit förkyld sen hon föddes i princip, efter att han har släpat hem liksom från förskolan. Och då har vi inte sökt, men om man har ett litet barn, om man inte liksom vet att det är förkyld, då ska man ju söka vård.
Och det känns ju som det här mamma, alltså man har ju sin mamma-instinkt, känner man att det är någonting, då är det klart man ska ringa. Alltså,
exakt.
Edvin fick ju RS.
Ja,
för det har vi fått en del frågor om också.
Just det.
Så det var också
hur gammal var han då då?
Han var 2 månader.
Ja, just det.
Så det var verkligen där, andra barn, alltså han fick ju typ allting som Ester fick, åkte han ju på.
Ja,
så,
och det var förra hösten eller?
Ja, förra hösten, det var precis ett år sedan.
Ja.
Och då, alltså det var typ det värsta jag var
med. Ja, det är klart.
Han var så liten och sen, och det var ju verkligen då så RS-peak, det var så mycket RS.
Ja.
Så då blev vi inlagda sen.
Just det.
För att han behövde hjälp.
Mm.
Om vi ska gå in liksom på
RS-biten. Ja.
För det är ju verkligen, går ju verkligen i säsong.
Ja, absolut. Ja. Det är ju en RS, man brukar ju säga klassiskt så är ju vartannat år, säger man, är ett RS-år. Så att vartannat år så brukar det vara liksom en hög, eller en stor RS-våg. Ja, exakt. Och sen nästa år så brukar det vara lite lugnare, men det kommer ju alltid liksom. Och det som hände efter, alltså 2020 där, liksom pandemiåret, så var det ingen RS överhuvudtaget. Så då fanns det liksom ingen RS i samhället. Men sen så året efter så kom det en sån jätte hög våg. Så det var ju kaos liksom förra säsongen. Och då började säsongen mycket, mycket tidigare också än den har gjort någonsin. Så man blev helt överrumplad av hur tidigt den började. Och det var inte bemannat för det. I vanliga fall när man förväntar sig en RS-säsong, då liksom sätter man in extra läkare på akuten, extra sjuksköterskor, extra platser.
Mm.
Man bemannar upp för att kunna klara av det höga trycket som var, men då blev man lite så tagna på sängen.
Mm. Men jag minns det, för att det var när vi blev inlagda, då hamnade vi på en avdelning på KS
som på
var i Solna, som egentligen var någon helt annan avdelning, som de har bara fått ställa om och göra alla rummen till RS-rum liksom, för de var inte beredda på att det skulle komma. Så det var hur mycket folk liksom vänt rummet och och så. Så man kände ju verkligen det då.
Ja, men jag var ju höggravid då.
Mm.
Och födde precis i slutet på oktober. Ja. Där, och det var ju då den största piken ja. Var. Och jag vet när vi var på BB, då sa de till oss att men de har haft så mycket inläggningar nu. Så ja. Att vi rekommenderar att ni inte träffar någon ja. Och att ni tar det väldigt lugnt och med förskola och sådär. Ja. Och vi gjorde ju det, vi höll ju även hemma innan.
Mm,
men jag tror vi fick in någon fråga kring det nu också, eller hur? Att,
hur man ska tänka ja, liksom.
Ja,
kring.
Kring RS.
RS, och om man ja. Har kanske nyfödda barn och ja. Äldre barn också.
Exakt. Samtidigt. Nu vet inte jag, i och med att jag inte är i klinisk tjänst nu, så vet faktiskt inte jag vad det har gått ut för rekommendationer på sjukhuset. Men om det är sådana generella riktlinjer nu, så ska man absolut liksom följa de råden. Annars föder man, för nu har ju RS dragit igång.
Mm.
Så det har liksom, sen några veckor tillbaka så är, liksom, så är det på väg uppåt nu. Och jag pratade med en kollega i förrgår och då sa hon att de flesta, på hennes avdelning nu så är det som de flesta barnen som är intagna nu ligger där på grund av RS.
Mm.
Så. Sen är det inte säkert, kanske inte att det kommer bli en lika stor våg som förra året. Troligtvis inte, i och med att det brukar vara liksom vartannat. Men föder man barn, ska man föda barn nästa vecka och har ett och ett halvt eller tvåårigt storasyskon hemma som går på förskola, har man möjlighet att hålla det barnet hemma och lite lite isolerat så, eller liksom så att den inte träffar massa andra barn, så kanske man ska göra det. Det är nog smart. Det är, RS är ju farligt för de minsta barnen, det är ju då det kan bli farligt. Men annars så som alltid liksom följa vad de säger på liksom förlossningen och den barnläkaren som undersöker barnet när man ska gå hem och höra vad de tycker.
Jag tyckte det var så svår balans där, för att man vill ju att Ester typ skulle vara hemma för att, alltså, för att Edvin var nyfödd och sådär, men sen vet man att Ester vill ju så gärna gå på förskolan och träffa, så det är sån här jobbig balans liksom.
Det är klart.
Så här,
hur gör man?
Alltså, det är ju jättejobbigt också.
Jättejobbigt.
I början vill man ju liksom ha lite mer tid kanske för den nyfödda, för man sitter väldigt mycket och ammar,
ja,
om man ammar. Men jag tänker också så här, vi resonerade, nu hade vi ju er, alltså vi visste ju att Edvin hade varit inlagd.
Mm.
Jag tror att vi också blev lite, alltså man blir väldigt påverkad när man har någon som är nära, som man ser också. Men jag tror också att vi kände så här, men hellre kanske hemma än hemma sjuk om en vecka.
Ja.
För vi visste ju också att det skulle lika gärna kunna vara typ att han drog hem någonting om en vecka. Då är den ändå hemma. Då har jag två hemma och en är sjuk.
Mm.
Exakt.
Så det är svårt, men jag tror man måste göra liksom en avvägning.
Ja.
Vart man själv är och vad man har för omständigheter.
Självklart.
Så. Mm.
Och sen så tycker jag det är lätt att stå och säga... Det var någon som tyckte på jobbet att så här, ja, men man ska nog hålla sitt stora barn hemma i 4 månader, tyckte hon. Så här. Jag bara, ja, det är lätt att säga det. Men när man, som vi alla tre då, är inne i det här att ha 2 små barn hemma. Så här, det är ju kaos liksom. Så att det är klart att man måste göra, tänka ut vad som funkar med ens egen livssituation liksom.
Ja,
mm.
Och det är ganska svårt att, alltså... Jag tror såhär, om man inte har barn att lyssna på det här nu, då kan man tänka, jo men det kanske...
Det är ingen som lyssnar på det som inte har barn.
Nej,
kan ju vara någon som är gravid.
Ja,
kan
jag.
Ja.
Men att man tänker såhär, men vadå, det är liksom kanske ändå bättre att ha dem hemma så att de inte blir sjuka och sådär. Men jag tror man, när man är i det så ser man också hur svårt det är att så här, stimulera det stora barnet typ när man, så här, när man sitter fast typ med den lilla.
Ja.
Eller, oj nu ska jag byta en blöja, och nu ska jag liksom följa med och stå på toaletten, och nu ska jag göra det, alltså det är bara sånt ett tag. Och sen är det liksom, det är inte så kul för typ en 2-3-åring eller äldre att vara hemma med en bebis.
Nej.
Alltså det är kul de första dagarna, men sen blir det lite så här: okej, bebisen pratar inte, bebisen leker inte med mig. Nej, men det är inte vad man har tänkt sig förmodligen. Så då blir det lite så här: okej, jag vill tillbaka till förskolan, för det är faktiskt lite kul, och man lär sig jättemycket saker där. Så det blir ett så här, det blir win-win för dem att gå där, och hemma så blir det också kanske lite lugnt för den här nyfödda. Så jag tror att svårt. Man hamnar i någon svårt val. Men jag tror man får väl kanske göra det som känns
bäst. Exakt, och sen så kan man ju alltid, om man får barn nu när den då liksom har kommit till RS, att att man tänker på det här med det stora barnet, så här, handhygien kanske, ja men han kanske inte behöver pussa på bebisen. Alltså man kan ju försöka och se, även om det är svårt att inte sprida
smittan. Pussa på fötterna typ.
Ja, liksom att försöka och inte sprida smittan i hushållet, även om det är svårt såklart.
Ja.
när Aston var ganska liten, när han var typ 4 månader tror jag han var, då fick han vattkoppor av sin storebror då. Vi hade ju honom, jag vet inte vart han fick det, för han var typ den enda som hade det på förskolan. Nu vet jag ju att många vaccinerade, så skulle det kunna vara liksom att man därför inte ser det heller. Men vi fick vattkoppor och de hade väldigt mycket våra två. Och jag tror att lillebror fick det typ 2 veckor efter. Så att det var liksom, stämmer ganska bra överens med inkubationstiden, att man ser att det är han som har fått det av honom. Men vi har hört ganska mycket så här, men gud, nu har jag haft den här så liten, då kan han få det igen. Men när jag pratar med typ BVC, då säger de så här, nej men han har verkligen haft en liksom infektion, han kan inte få det igen.
Nej.
Men du som läkare, vad säger du där?
Jag skulle säga, det enkla svaret är nej. Om man har haft vattkoppor en gång så kan man inte få det igen. Så är det. Kanske med vissa liksom specialundantag, men inte när det gäller annars liksom vanliga friska barn. Men vattkoppsviruset är ju en undergrupp under herpesviruset. Så att när man har fått den här vattkoppsinfektionen, som är en primärinfektion, och fått alla prickar och utslag, då lägger sig viruset latent i kroppen. Och sen ligger det där. Det som man kan få som en, när viruset blir som reaktiverat, som vi kallar det för, då får man istället bältros.
Just det.
Så, men det får man inte förrän man är mycket vanligtvis äldre. Då, mycket äldre. Mm. Så det är sällan man får det innan 45 år kanske. Men har man haft vattkoppor som väldigt liten, så finns det fall när man kan få bältros liksom i, som barn och typ tonåring.
Okay.
Så jag vet inte om det är det som man, att det kanske blir förvirrat där. För det är ju samma virus, men det är två olika sjukdomar.
Själva vattkopporna är liksom en once.
Ja, jag skulle säga det. Med reservation för att det kanske finns några undantag, men generellt tror jag inte att du ska gå över det för att han ska få vattkoppor en gång till, eller att man behöver gå och vänta på det.
Men nu finns det ju också vaccin. Jag vet att just när vi fick vattkoppor, då var jag och läste mycket om det för att liksom kolla. Och jag såg någonting om att, men vissa kanske rekommenderar att man, har man inte fått det liksom innan man börjar skolan, då kanske man kan fundera på vaccin om man inte har tagit det innan. Finns det någon sån liksom, som läkare, vad skulle du säga?
Alltså om det är bra att ta vattkoppsvaccinet eller inte. För i Sverige så är ju det inte det. Jag tror att det är under utredning nu i Sverige, om man ska införa det i det liksom
allmänna
vaccinationsprogrammet. Exakt, i det allmänna vaccinationsprogrammet. Men det är inte, det beslutet är inte taget än. Så nu kan man ju vaccinera om man vill så. Men jag kan inte se några nackdelar med det. Att ge sitt barn det vaccinet. Vi har vaccinerat vår son, vår äldsta son.
Och jag är också inne på att vaccinera. Ja. Jag känner också såhär, när ni hade jag bara, och det,
jag skickar de här bilderna till dig, och bara, okay.
Men så alltså, skulle jag kunna liksom undvika det, så varför inte?
Ja, men lite liksom? Så, vi tänkte också såhär, vi tänkte först på vår son, så vad jobbigt för honom att bli sjuk i det här, vad jobbigt för oss att vabba ganska länge, och sen så när man jobbar på sjukhus har man sett de barnen som faktiskt blir inlagda, för man kan få ganska, ja men det finns ju vissa komplikationer till vanliga, för de allra flesta så är det en övergående snäll sjukdom. Mm. Men vissa kan ju bli jättesjuka.
Här är såhär det du ser. Du har
det här. Jag har sett och såhär, vad skönt att slippa den lilla risken. Ska jag vara helt ärlig, så var det nog kanske vabben som vi ville slippa på första plats. Nej, delat plats med att han skulle slippa vara sjuk så. Men i USA har man vaccinerat sen alla barn, sen någon gång i mitten av 90-talet. Och det är i flera länder så erbjuds alla gratis vaccin. Så jag kan inte komma på nu några nackdelar.
Nej, alltså vi hade ju, jag måste ändå säga, alltså vårt förlopp var väldigt lätt skulle jag säga. Alltså han, Adrian hade, jag tror att han sa en natt att det kliade.
Ja.
Det är, och sen brydde han sig inte.
Nej, gud vad skönt.
Sen hade han ganska mycket, men han liksom, han var nog väldigt liten så att han inte tänkte på det på det sättet. Nej. Och Aston var ju verkligen bebis, så han klagade ju inte alls.
Nej.
Så det kändes ju ändå som att vårt förlopp var ändå okej. Sen så vet jag att vissa har fått liksom vattkoppor typ i ögonen eller liksom på jobbiga ställen, och att de har liksom kliat sig jättemycket typ håret, och att det har varit jobbigt och ganska jobbigt långt efter. Men man vet ju aldrig vilket fall man kommer vara. Man vet ju inte hur det kommer bli.
Nej.
Så att om man inte har haft det, alltså med fast i hand så hade det varit skönt liksom att slippa, men nu har vi haft det, så nu har haft det, så nu har vi inte haft göra det. Något.
Exakt. Exakt.
Ja. Och jag ska boka tid.
Exakt.
Ja.
En annan fråga vi har fått in. är just vad barnläkarens roll under förlossningen är.
Ja.
För jag hade nog en bild kanske av att man skulle se mer av barnläkarna under förlossningen kanske. Ja.
Man träffar inte barnläkare om man har en helt normal förlossning. De gångerna vi är inblandade är om vi får ett larm. Och det är till exempel en sugklocka, alltså en instrumentell förlossning. Där jag jobbar på min nuvarande arbetsplats så är det rutin att då är man med, då smyger man in på förlossningssalen och liksom står i bakgrunden och väntar på att barnet föds. Och då, är man då hjälper man till att göra den första bedömningen som barnmorskorna annars gör. Så, och annars så blir vi ju barnläkaren alltid larmad när det är akuta kejsarsnitt eller liksom urakuta kejsarsnitt, och då springer vi dit. Men då står vi också, när det är kejsarsnitt så står man också i ett litet rum bredvid liksom så. Men just när det är instrumentella förlossningar så kanske man är med inne på sal. Och sen så är man med om det är en prematur förlossning, alltså att barnet föds mycket för tidigt. Då är man också nog med på sal. Men inte vid helt en normal graviditet med liksom en förlossning som går bra, så är vi inte med.
Mm.
Så. Sen kan det också vara så att ibland blir vi larmade när barnet har kommit ut. Och då ser barnmorskan att det här barnet mår inte bra, det här barnet behöver andningsstörelse. Då larmar de också lite, men då tar vi över. Men då är ju barnet redan ute,
mm.
så inte i själva liksom förlossningsarbetet. Så.
Nej, okej. Okay. Jag har en annan kusin,
ja.
Fast på andra sidan.
Jag bara, vem av dem?
Ja. Nej, som också är läkare. Ja. Men så under sin, om jag, gud nu säger jag kanske fel, men under hans AT ja. Eller någon, ja. Så ja. Var, vi kan följa med narkosläkarna.
Ja.
Och då var han med under förlossningar för att sätta epiduralen.
Ja.
Exakt. Och det så han var jätterolig.
Ja,
eller där. Eller inte, ja, spännande kanske ett bättre ord.
Ja.
Men alltså få vara med. Alltså man kommer lite som så här, vi hjälper liksom.
Ja,
nu ska jag, så de har så ont och så är de så tacksamma.
Ja, det är klart. Om man har en normal förlossning, en normal graviditet, normal förlossning, då träffar man bara läkaren först innan man ska hem från BB.
Just
och det gör väl den första liksom,
checken.
Mm. Och de brukar gå väldigt fort.
Ja.
Vi födde ju, när jag födde min dotter nu i februari, då var jag så här, ah, men vad kul, ska jag vara med? Ja, kul att följa med på den där barnläkaren, för att jag står och gör dem själv liksom. Mm. Men då, han gjorde den på typ så här 3 sekunder. Mm. Han bara tjup, tjup, tjup. Och sen stod det i journalen sen, en rosig och vital gosse, men hon är en tjej då.
Nej.
Nej!
Gick lite för fort.
Men en, ja. Så.
Vi har fått en annan fråga.
Mm.
Hur vanligt är det att små barn under året har trånga näsgångar? Vår bebis på 3 månader är ofta täppt i näsan på natten, men inte på dagen.
Just det. Jo, men det är vanligt att mindre barn har, dels kan man ha en sån här adenoid, alltså det sitter liksom bakre liksom svalgväggen som en ganska stor körtel. Och den kan vara lite förstorad hos barn, och det brukar sällan vara, ja, efter några år så brukar den minska i storlek så. Men den kan ge att man får lite trånga luftvägar. För nu står det ingenting här om snarkningar, utan mer liksom täppt i näsan på så på natten. Ja. Jag vet inte vad exakt, bara att
man kanske hör liksom att barnet är täppt typ med de viggen
i liksom istället. För så tänker jag också ibland om barn är lite liksom förkylda, så ofta blir de ju mer täppta på natten. Det kanske ni har märkt själv också, om man ska amma eller ge mat på natten, att så här, nu är det stopp, och det är ju, då ligger man ner, de rör sig inte lika mycket, det kommer inte ut lika mycket snor och sådär. Så jag skulle säga ganska vanligt.
Mm.
Men om barnet är sådär att liksom snarkar jättemycket och verkar supertäppt länge liksom utan att då kanske man ska kolla upp det. Så.
En annan fråga också som är lite kopplad till det. För man kan ju själv bli förkyld. Mm. Och hur, liksom, hur lätt är det att man själv smittar sitt eget barn?
Ja, då tänker jag också att hur gammalt barnet är då som man...
Jag tror man tänker litet barn.
Bebis. Ja, bebis liksom.
Nej, men det är ju jättelätt.
Mm.
Det är ingenting som... Alltså jag tänker att man har... Man har ju hela tiden närkontakt med sitt barn ju.
Ja, exakt.
Det är väldigt svårt, tänker jag, om man är förkyld själv i en ny förkylning, att man inte smittar sitt barn då. Så men, lätt skulle jag säga.
Men jag har faktiskt alltså varit förkyld, och även liksom vid andra i familjen, men inte Aston. Men
ja, då okay.
har jag vet inte, jag har inbillat mig själv att det är för att jag ammar, så att han får typ mina antikroppar.
Ja, så kan det vara, men jag tänker, om man är, exakt, och så är det ju, det är helt rätt, och barnet har ju
får ju med sig att mammans antikroppar passerar över moderkakan liksom redan när bebisen ligger i magen. Så de, man har ju ett bra skydd liksom de första 3 månaderna. Men sen så beror det på vad man får för, för nytt virus. Så just om det. Du blir förkyld och inte har haft det innan, då är det klart att du också kan smitta din bebis.
Ja, vi alla fick ju också corona kan jag ju säga. Ja. Och då var han 2 månader.
Ja, och han blev också sjuk.
Han blev ju typ mest sjuk. Ja. Alltså, eller nej, våran, han som, alltså Adrian då, som är, då var ju han 2,5 nästan. Ja. Han blev alltså värst liksom, för han hostade mest på kvällarna och sådär. Men Aston var den som fick feber.
Ja.
Och då fick vi åka in då. Ja. Just för att han, han hade inte passerat den här 3-månadersgränsen.
Nej,
och han hade över 38.
Ja.
Och jag tror så här, hade, han hade aldrig typ 39. Nej. Så då hade vi egentligen kunnat stanna hemma om bara varit typ 3 månader. Men eftersom han var ung var vi tvungna att
åka in. Så körde ni det säkra för det säkra.
Ja, och då ville de ju liksom, när vi väl kom in till sjukhuset, då ville de ju kolla allt. För just för att han var så liten tror jag. När vi väl kommer in, då har han så här 37,6. Och jag bara, men då kanske vi kan åka hem. Ja. Och bara, nej, men nu när vi är inne liksom, då kollar vi allt.
Ja.
Och vi fick ju vara kvar jättelänge. Ja. Och stackaren liksom, han var ju så himla trött.
Mm.
Och så ville de att vi till slut då skulle ta ett kissprov också.
Ja, just det.
Och jag vet inte om det är någon som har gjort det här, men alltså det är ganska svårt tycker jag. Just för att precis när jag liksom skulle tvätta honom innan,
då kissade han.
Ja. När jag torkade av honom.
Mm.
Och sen somnade han och sov i typ 2 timmar. Ja. Och där satt jag med en kopp i 2 timmar. Och ingenting hände förrän han liksom verkligen vaknade upp och ammade och sådär.
Ja.
Och jag försökte väcka honom och liksom amma, men han var ju så trött stackaren. Ja. Så att jag rekommenderar inte att någon.
Nej, men det är jobbigt. Och sådär kan det vara ibland när man har familj. Det enda, man måste utesluta liksom att det inte är någonting, att det inte är en urinvägsinfektion till exempel när barn har feber. Så, och då måste man ha ett kissprov och då... Ja, man får vänta på, man kan ju ta en sån här blåspunktion att man liksom tar ett litet prov från kissblåsan. Men det kan man bara göra på små bebisar. Man gör kanske inte det som rutin på alla ställen. Men det kan vara ett trick, men annars är det bara att vänta på att kisset kommer. Så då får man säga åt föräldrarna och sitta där.
Mm.
Men 2 timmar med en liten bebis på ett sjukhus kan ju vara väldigt lång tid.
Ja, alltså verkligen. Och när man själv också liksom, jag hade ju också corona.
Mm.
Men sen jag tror att jag hade den mildaste, alltså versionen av oss 4. Men jag var också den som var senast vaccinerad, så jag vet inte om det hade med det.
Just det.
Men det var bara en side story.
Och en annan fråga var också där, alltså om vi fortsätter på smittor och sådär. Mm. Det var ju svinkoppor versus höstblåser. Alltså typ vad är skillnaden med det?
Ja, men det är 2 helt olika grejer ju. Höstblåsor är ju en virussjukdom.
Mm.
Också ett sånt virus som man har en gång och sen så har man haft det liksom.
Men är det så? Alltså att man inte... För det här hade vi någon... Vi hade någon liten diskussion om det här med våra föräldrar.
Ja.
Och jag vet att vi hade ju... Alltså nu tittar jag på Ellen här.
Mm. Ja.
Aden och Ester åt från samma äpple när vi sågs i våras.
Mm.
Och sen hade de båda blåsor i munnen.
Mm. Ja, okej.
Och de fick på
händerna.
Mina barn fick i alla fall
nej, Ester hade bara i munnen.
Ja, hon hade bara på munnen. Men Aden och Aston fick båda blåsor på händerna och på fötterna.
Men det låter ju som höstblåsor.
Det låter som det. Ja. Nu har det gått höstblåsor igen.
Ja.
Och han har inte fått det.
Nej.
Så därför tror jag nu att det var så de fick det. Det var ändå typiskt, tänker jag, på händer och fötter.
Mm. Vi var just tandläkaren, för Ester hade så ont i munnen så här, så vi bara, men nu ska vi till tandläkaren då, så det är nog något att hon har
något
händerna liksom. Och sen där, de bara,
det blåser. Alltså,
ja, det blåser. Det blåser här
just inne. Det, och vad jobbigt.
Och men det roliga vi kom på också så här, för jag skrev ju till dig, bara, har Ester några blåsor? För liksom, de har ju fått så här liksom prickar på händerna och allting. Och då bara, nej men hon har i munnen. Och så tittade jag i deras mun, då hade de ju också liksom i munnen. Men vad skönt, då har vi haft det.
Ja, det där låter ju som klassiska höstblåsor.
Ja. Och vad är svinkoppor då?
Men svinkoppor är ju, höstblåsor är ett virus. Och det kallas ju för så här hand, mouth and foot disease på engelska.
Mm.
Så att det är ju mer lokalisation, alltså hur man ska se skillnad på dem.
För höstblås, är det bara för man får det oftast på hösten?
Ja, exakt. Det är en säsongssjuka liksom. Kommer på hösten och våren. Det kallas för höstblåsor. Svinkoppor, eller impetigo som det heter, det är en bakterie. Det är stafylokocker eller streptokocker. Mm-hmm. Så vanliga hudbakterier. Så där kan man, om det blir jättejobbigt, kan man behöva äta antibiotika. Annars brukar det räcka med att bara tvätta med tvål och vatten. För att få bort de här svinkopporna. Men det som är karaktäristiskt för dem är väl att det är... det man brukar kalla det så honungskrustor, att det blir sår eller med lite ser lite gult liksom krustabelagt ut. Eller? Ja, men mer som hårt skulle jag säga, inte liksom var som finnas som man kan trycka ut, utan mer att det blir som de så här gula honungsgula skorpor typ.
Mm.
Så.
Och det är mycket runt munnen.
Ja, typ, exakt. Mycket runt munnen, ansiktet. De här höstblåsor kan ju, det är ju klassiskt här runt blöjregionen, händer för att man kan få på naglarna sen så i munnen.
Mm.
Så, men det är ju det är inte så lätt att först och bara, det här är höstblåsor, det här är svinkoppor så. Men det, de brukar se ganska klassiska ut, de här svinkopporna. Men de kan ju också smittas och spridas, liksom på förskolor och sådär.
Alltså förskolan. Mm.
Det är jag liksom en smittohärden. Det är verkligen det.
Ja. Men det är svårt, det är jag tänker de sitter tight tillsammans och de gör mycket ihop och de pillar på samma saker och de har inte samma handhygien som, nu vet jag inte hur vuxnas handhygien ser ut heller, men jag tänker ändå, det måste ju vara sämre än vuxnas generellt.
Ja, ja, absolut.
Så att, och man kan ju ändå påminna barn om att tvätta, men det tar ju typ en sekund så har de redan tagit i någonting.
Ja, exakt.
Och så får man typ tvätta om ibland.
Ja.
Så att jag vet inte om ni har, om ni har bakat eller typ lagat mat med era barn. Med då är det så här, men nu tvättar vi händerna och nu sätter vi oss här. Och så ska de bara pilla på någonting.
Ja,
så är det någon liksom Play-Doh eller något på handen. Ja. Nej, men då måste man ju bara börja om.
Ja, exakt.
Så jag tänker, det är kanske inte så konstigt egentligen att de blir så sjuka.
Nej.
Nej. Och så har de typ inget immunförsvar för att de är så små.
Ja. Ja, eller...
eller?
Nej, nej, men det har de. Men framförallt att de stöter på det för första gången.
Ja.
Så de måste ju bara komma igenom alla de här, alla de här liksom viroserna som går. Så. Men jag var på min sons förskola när jag skulle hämta. Och då det började springa ut barn överallt. De hostade och snorrade, hostade och snorrade. Så att jag kan ju tycka personligen att det liksom är rimligare som det är och alltid varit. Att så här, om barnet är pikt och feberfritt men hostar lite eller kanske lite snorrade, att de ändå får vara på förskolan. För under pandemin så var det ju helt kaos när de bara, är barnet snorigt så får det inte gå på förskolan. Och min son, han är snorig hela tiden.
Mm.
Det rinner.
Men tror inte du att de lär sig det? För det uppfattar jag, alltså de som jobbar på förskolan. För jag uppfattar ändå under pandemin att de liksom såg ganska väl, alltså vilka barn som ofta är, men det rinner alltid snor på det här barnet.
Absolut.
Så fort vi går in och ut så kommer det.
Absolut.
Och då skickar de inte hem det, för då vet de att det är så här att barnet funkar. För annars hade vissa barn varit hemma typ hela tiden.
Ja, exakt. Min son hade varit hemma hela tiden. Nej, men om det var den här snorregeln. Liksom.
Ja. Vi har fått in en annan fråga som handlar om mat.
Ja.
Rå fisk och skark till barn.
Ja.
När kan man ge det och vad ska man tänka på där?
Nu tänker jag, det är bara för att jag har en 9-månaders barn hemma, att det är nog inte någon som vill liksom ge en skärkbricka till sin bebis. Så, nej, men jag tänker att det kan de få smaka på. Jag hade tyckt, och där kan man ju också, om man vill veta säkert kan man gå in på Livsmedelsverket, där står det jättebra, liksom det här ska barn inte äta. Och det är några grejer som är så klassiska, att man ska inte ge småbarn honung typ och så här salladsblad. Det är några sådana här grejer som liksom är så. Men annars så ska de ju få smaka på liksom allt möjligt. Sen så just fisk kan man väl ge om det är bra fisk. Man ska väl inte ge östersjöfisk. Det har inte jag gett till mina barn tror jag. Eftersom att det är så mycket miljögifter i. Men är det liksom vanlig sushilax, det är klart att de kan få smaka på det. Sen så är skark väldigt salt, tänker jag generellt. Och det ska man vara försiktig med till barn som är under ett år. Att man inte ger dem liksom jättesalt mat så, för att det inte är så bra för deras njurar. Det är av den anledningen. Men annars, men jag är väldigt sådär, jag tänker att man kan vara liberal och liksom låta dem smaka på det mesta. Men just skär kanske inte är det typ såhär mest hälsosamma man kan äta.
Tänk om Aston kommer då såhär.
Hur gammal är Aston nu?
Men han är precis fyllt ett för någon vecka sedan.
Ja.
Jag är lite såhär, han är ett men...
Ja.
Jag skulle kanske ändå inte ge honom allting som står att man ska undvika när man är under ett.
Nej, just det.
Så tänker jag.
Ja.
Så att jag kanske ändå är försiktig med att introducera saker som är för salta.
Ja,
alltså han kanske har fått slicka på saker och så, smaka lite grann. Men inte så att han får en jättestor mängd.
Nej.
Bara för att han nu är fyllt ett. För man ska ju ändå inte salta mat till barn som är små.
Nej,
jag. I alla fall inte som vi kanske gör till vuxna.
Nej, exakt.
Så då tänker jag så här att, ja, men just det här med... Alltså just att man kanske har skärk framme, kan jag ge honom en liten bit?
Absolut.
Så kanske man då tänker, ja. För man ändå är lite försiktig. Ja. Och då ja. Förstår jag frågan. Men samma, jag tänker också så här...
Jag tror inte det är som du säger att de planerar typ en skärkbricka till... Nej. Alltså som en middag
utan
liksom.
Mer så här, kan jag tänker du... introducera låt som att så här, ja. Nu ska vi ha en skärk.
Nej,
det är mer... Eller typ så här, min han bet av en liten bit. Ja. Och måste jag åka in nu?
Ja. Nej.
Jag tänker också så här... Just för att jag har pratat om det här med några kompisar.
Ja.
Och jag vet att vi är liksom olika liberala med ja. Hur mycket vi saltar. Mm. Och det jag har läst är väl att... Ja. Och nu kan jag ha fel, ja. För jag är inte utbildad i det här.
Nej.
Men att det handlar mer om... Alltså tänk dig nu till barn som är över ett år.
Ja.
Om du saltar för mycket ja. Så tror de att det kan påverka ens blodtryck i framtiden,
ja,
alltså långsiktigt mm. så att du kanske inte får liksom någonting nej. Nu, men äter du jättemycket salt ja. Under väldigt lång tid
ja.
Då kanske tidigare kommer problem ja. Med liksom blodtryck mm. än vad det hade gjort om du
absolut.
Hade varit lite mer återhållsam
absolut.
Och då är jag så här, men då tar jag det säkra för det osäkra mm. så jag kanske absolut inte saltar min treåringsmat lika mycket som jag saltar min.
Nej.
Jag kanske ändå lägger upp mat saltar lite till honom, ingenting till ettåringen
mm.
och så saltar vi som vi vill
ja.
Mm.
Och det tänker jag, så har vi kört nu.
Ja.
Men sen gör man olika. Och någon gång kanske han får någonting som vi också äter salt. Liksom, ja. Men kanske inte varje dag.
Nej. Men det där är väl väldigt bra tänkt. Och sen så tänker jag att man ska inte vänja. För att salt är ju gott. Liksom. Och mm. när man väl har börjat salta maten så vill man åt den där liksom, salta smaken. Och då är det svårt att vänja sig vid att äta helt osalt mat. För det är inte lika gott.
Mm.
Så det är ju klokt. Men sen så saltar ju vi vuxna människor. Saltar ju för mycket på maten också. Och det är ju inte bra för oss njurarna och blodtrycket i längden. Men just när det gäller små, små barn så är det ju att deras njurar är omogna liksom.
Men jag tänker, hur stor skillnad är det då om du skulle ge en 11 månaders saltmat och en 13 månaders? De är ju liksom inte så stor skillnad på.
13 månaders. Nej, exakt. Det är ju inte så stor skillnad. Alltså barn, de växer ju mycket liksom hela tiden så det är klart att de blir större för varje månad, du ser vad det är skillnad på en... Då har det ju bara gått ett år emellan hur barnen var när de kom och ja. Ettårsdagen. Mm. De växer ju liksom enormt fort, så liksom viss skillnad, men inte så stor skillnad. Nej.
Jag tänker bara att man stirrar sig blind på ettårs...
Ettårsgränsen.
Det är så för Livsmedelsverket.
Ja, exakt. Och då får man väl tänka lite svävande där.
För hur kan det vara så också, när, alltså både som så här rekommendation när man är gravid, vad man får äta och inte äta, och även vad barn får äta och inte äta. Det kan skilja sig från land till land också.
Ja, exakt.
Och liksom
exakt.
Hur, vem är det som bestämmer?
Ja, eller, exakt.
Hur kan det vara så liksom?
Exakt, hur kan det vara så? Och det har ju varit så med gränserna för alkohol också.
Mm.
Att i vissa europeiska länder så har rekommendationen för mamma varit att man får dricka några glas vin i veckan.
Mm.
Det är okej när man är gravid.
Mm.
Och i Sverige så har varit en absolut liksom nolltolerans.
Mm.
Nej, men det är ju Socialstyrelsen som sätter de riktlinjerna och de gör ju det efter att ha läst in sig på ämnet eller läst liksom den forskningen som finns.
Mm.
Och sen så måste man ju bara ta ett beslut. Liksom.
Mm.
Så.
Mm.
Ja, nej. Det är en jättebra fråga hur det kan vara olika mellan länder. Det är ju lite knäppt kan man tycka.
Ja, men verkligen. Ja. Eftersom det är ju samma. Alltså,
det är samma bebisar.
Ja.
Men en annan sak som jag tycker är intressant är ju att första gången vi var gravida, då fick man ju dricka en kopp kaffe mer än andra gången vi var gravida.
Just det.
Då, försvann det liksom en kopp
det.
Där.
Är det så?
En värdefull kopp.
För det här har ni bra koll på. Och vad har de sagt om det då?
Alltså det jag har läst om just kaffe. Mm. I vissa länder ska man inte dricka någon kaffe överhuvudtaget. Vi har ju varit väldigt liberala i Sverige där. Mm. Med kaffe.
Just det. Just
där är vi liberala. Vi är inte liberala med alkohol, men kaffe är vi liberala. Ja. Vi måste ha vår kaffe.
Men det är svenskarnas.
Och jag tror liksom att det har att göra med att man har sett att dricker man väldigt mycket kaffe i tidig graviditet, då tror jag att det kan påverka alltså fostret liksom på ett negativt sätt.
Mm.
När barnet liksom när barnet är större, då tror jag att de har kopplat det till att det inte växer lika mycket.
Ja, just det. Just
att det blir ett mindre barn. Ja. Liksom. Att koffeinet gör någonting. Så att,
men visst är det att det står koffein och inte bara kaffe, eller hur?
Det står faktiskt koffein. För det står faktiskt också väldigt tydligt på Livsmedelsverket att man, det är både rekommendationer för te och kaffe Mm. Och då är det liksom antingen eller, mm. eller kombination. Man måste tänka på helheten, mm. hur många gram liksom det blir. Men också så här, mörk choklad och sådana saker. För just det tänker man inte på. Lakrits finns en egen
ja.
Mm. Hur mycket man får äta. Det. Och det är ju för att man där har kopplat det till alltså forskning som har med är det ADHD va?
Mm.
Det är lätt att bli helt
knäpp. Det är därför man ringer sådär i panik och bara nej, jag åt det här och får ångest liksom. Bara, åh nej, det var lite rött i det här köttet typ. Exakt. Och får panik.
Och det är så konstigt egentligen att man blir så rädd, för det finns så mycket. Men sen finns det ju de som säger så här, jag har inte läst någonting och jag har typ inte brytt mig. Mm. Jag tror att det finns båda delar.
Ja. Mm. Exakt. Men det blir väldigt det är klart att det måste finnas riktlinjer liksom.
Mm.
Men ha lite så sunt förnuft. Liksom inte bli för stressad. För det blir också en orimlig belastning. Jag tänker ofta när man är gravid, speciellt kanske första graviditeten. Det var lite så för mig även min andra graviditet. Att man redan är orolig. Så här, kommer allting gå bra? Är mitt barn friskt? Om man också ska då gå typ så här, må jättedåligt för att man råkade dricka 4 koppar kaffe. Eller 3 koppar kaffe en dag när man var stressad på jobbet. Alltså...
Precis.
Det blir väldigt jobbigt då liksom.
Ja, och jag kommer ihåg i början av graviditeten med Edvin. Alltså jag fick ju reda på det rätt sent.
Ja.
Och bara, det var nyår precis. Ja. Jag drack massa alkohol då och bara, ångest.
Min barnmorska där var väldigt bra, för jag vet att vi hade en sån diskussion. Då sa hon så här, men du kan inte göra någonting åt den.
Nej, hur? Exakt.
Nej, det kan jag inte. Nej, men då släpper vi det och så liksom går vi vidare.
Ja, men det är
jättebra. Så jag tror att det är också så här... Du kan inte ändra det.
Nej.
Det är, du har redan druckit det där glaset. Ja. Eller du har druckit det här kaffet. Nu får du bara fokusera framåt.
Exakt.
Och inte göra det igen. Så, så kan man liksom släppa den oron. För den kommer faktiskt inte leda till något.
Mm. Nej.
Men en annan fråga. Mm. Nu känns det ju lite, eller ja, att man har glömt bort hur det är med corona. Mm. Men vi har fått in en fråga om det också. Hur man ska tänka kring corona i år.
Mm.
Till exempel om man ska ha barnkalas.
Ja.
Så är det något speciellt man ska tänka på det?
Ja, exakt. Nej, men jag tänker att om man är orolig för just liksom, covid eller corona. Att man kollar riktlinjerna på Folkhälsomyndigheten. Och sist jag kollade, då är det ju så, som precis som det har varit hittills. Att stanna hemma om du har symptom som skulle kunna vara covid. Och så kan man ju tänka om man själv ska hålla ett barnkalas. Att man bara räknar med att om man bjuder in att de inte kommer... Om de är sjuka. Så. Men i det här läget, när det är nu liksom mitten av november. Då hade jag ju varit mycket mer orolig för RS. Så, och om jag hade en nyfödd hemma, då kanske jag faktiskt inte hade haft ett barnkalas.
Mm.
Eller alltså, kanske bebisen får gå ut då.
Ta lite promenad.
Nej, men det är just det här med just när det är liksom, börjar bli RS-säsong. Och just då liksom, små bebisar i kombination med en större skara förskolebarn är liksom inte toppen. Så, men jag hade varit mer orolig för RS än corona.
Tack så jättemycket Anna
för att du kom hit. Ja, men tack själva.
Så roligt.
Det var jättekul.
Ja, och jätteintressant. Ja. Jag hoppas att de som lyssnar nu har liksom fått svar på sina frågor.
Mm.
Och vi har fått svar på massa frågor.
Mm. Har ni det?
Ja,
det har lärt mig så mycket. Det var verkligen bra.
Så, ja men ni får kommentera vad ni tyckte om det här avsnittet, så kanske vi kan övertala Anna att komma tillbaka någon annan gång.
Det vore jättekul.
Svara på fler frågor.
Yes.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.